Välkomna till Catella Podcast. Mikael Wickbom här som har med mig riktigt trevlig gäst Fredrik Cho. Varmt välkommen Fredrik.
Tack så mycket.
Vi ska kika på Kina. Det är mycket snack om Kina. Och det har ju under hela 2015 kan man säga varit det kanske den mest påverkande faktorn för börsutveckling och oro. I synnerhet under hösten där man är frågasatt på den kinesiska tillväxttakten. Och vi ska försöka beröra det och en väldigt massa andra frågor runt omkring Kina. Hur ser det ut på råvarusfronten, fastigheter, Kinas intressen i andra länder. Men inte minst så ska vi då fånga upp svenska intressen i Kina också. Och placeringsmöjligheter för en nordisk investerare direkt eller indirekt i Kina. Fredrik, du är den som kanske beskrivs som den främste kännaren i Sverige då, utan Kina och kinesisk ekonomi och så då. Och du har varit på plats, vilket inte många har under väldigt lång tid. Och det är väl det som gör en riktigt stor affär. Ja. Det är många som säger att de kan Kina men inte varit där.
Ja.
Hur kom det så att du hamnade så lång tid i Kina?
Ja, det är en bra fråga. Jag har en direkt relation med Kina sen... låter jag riktigt gammal. Sen 1980. Jag är alltså inne på mitt 36:e år nu. Det var första gången då som jag besökte Kina med mina föräldrar. Och 2 år senare så var jag tillbaka på Pekings universitet och läste kinesiska 82-84. Och sen 2 år senare så kom jag tillbaka till Kina igen. Alltså för 30 år sedan på mitt första jobb. Och det var för Astra. Som tillsammans med några andra svenska läkemedelsföretag då satt upp Sveriges första joint venture-bolag i Kina. En läkemedelsfabrik i staden Wuxi utanför Shanghai.
Men något helt annat än finans?
Ja, det var något helt annat än finans. Men just för att jag kunde Kina och kinesiska och hade haft erfarenhet av det här joint venture så blev jag värvad av Handelsbanken ett år senare, 1987. Och sen så blev det en karriär med fokus på Kina och regionen och med till finans. Så under årens lopp har jag sammanlagt bott 18 år i Kina. Varav 15 år på fastlandet, Peking, Shanghai och Wuxi, plus 3 år, vilket är 1,5 år i Hongkong och 1,5 år i Taiwan. När jag inte har jobbat i Kina så har jag jobbat med Kina ifrån Sverige om man säger så.
Ja. Och du har varit på många olika företag. Mm. Du kan ju nämna några stycken. Då. Handelsbanken kanske den som har varit den största arbetsgivaren.
Ja, det, precis. Jag har inte bara varit en gång utan jag har varit det 2 gånger. Så 87-94 på Handelsbanken och 2009-2014. Och däremellan har jag varit då på den franska banken Banque Industrielle som numera ingår i Crédit Agricole. Jag har varit på SEB, jag har varit på Skandia, jag har varit på HQ. Så att det har varit faktiskt alla delar av finanssektorn, bank, försäkring, investment banking, fonder och aktier.
Härligt, det ger en bra bakgrund i den här diskussionen.
Jag hoppas det.
Jag var ju där själv 1987 och reste runt då, i Peking bland annat. Och när jag kikar på hur det ser ut idag på bilder där, så får man väl säga att det har skett en hel del, även om vi nu tycker att tillväxten mattas något.
Mm.
Det var ju mest cyklar och lågbebyggelse på den tiden. Låt oss hoppa in då och kika på kanske den största frågeställningen tycker jag personligen i alla fall då, att Kina har gått från att vara världens producent under många år till att en ambition om att få en konsumtionsdriven ekonomi, precis som den amerikanska. Då.
Mm.
Hur går det här egentligen och vad innebär den här omställningen?
Ja, det går tycker jag faktiskt tydligt i den riktningen. Sen kanske det är så att det lätt blir att världens media kanske lägger lite grann i uppfattningen om vad som egentligen har hänt. Men för om man jämför Kina idag 2016 med för 10 år sedan, 2006. Då stod ju industrin för en klart större andel av BNP än vad den gör idag. Och tjänstesektorn på samma sätt 2006 stod för en mycket mindre del då än vad den gör idag. Nu är det så att tjänstesektorn står ju för mer än 50% av BNP. För 10 år sedan så var det knappt 40%. Så det har skett en dramatisk förändring där. Men samtidigt så innebär det ju inte det att Kina har helt lagt ner sin produktion. Problemet är, och det märker man om man till exempel hamnar på sidenmarknaden i Kina, som är ett resultat av kinesisk överskott och kinesisk överproduktion, att man ibland är lite väl bra på att producera. Man producerar för mycket, vilket skapar en överkapacitet. Och överkapaciteten leder till deflation i olika sektorer. Alltså det är negativt. Det försöker de få bort. Samtidigt som de har lyft, det är ju allmänt konstaterat att Kina under de här 30 åren har ju lyft mer än 400 miljoner människor ur fattigdom. Inte in i omedelbar rikedom, men i alla fall en växande disponibel inkomst. Som för 2015 kanske var närmare 10 000 US-dollar per capita. Och då har man ju råd på ett helt annat sätt än tidigare att börja konsumera.
Mm. Jag tolkar det som att västproduktion dras ifrån marknaden nu. För att det helt enkelt har blivit lite för dyrt och att man hittar det billigare på andra håll. Och kanske transportkostnaden där gör att det inte är värt att sitta där.
Ja, den trenden finns ju där. Men då ska man se på vilka sektorer vi talar om. Men ta bilsektorn till exempel, där Kina nu har blivit världens överlägset största bilsektor. Det gick om USA för 5 år sedan och inte looked back ever since, så att säga. Där finns ju alla stora utländska biltillverkare och lär få fortsätta finnas där med tanke på den marknadsstorlek. Men inom andra sektorer, ta till exempel då enkla, billiga, lättindustriella produkter. Där har ju Kina gjort sig själv mindre konkurrenskraftigt i och med att kostnadsläget har stigit. Man har höjt minimilönerna i varje provins årligen de senaste 10 åren. Allt har gjort att det har blivit så dyrt att tillverka vissa typer av den typen av enkla produkter, så att det inte lönt längre att producera i Kina. Så till och med kinesiska företag lägger ut sin produktion utanför Kina. Till Indokina, till Sri Lanka och Indien och så vidare.
Så man har klivit upp ett steg i värdekedjan.
Men samtidigt har man också det faktum att Mexiko, Östeuropa och andra länder har ju, i takt med att Kina har blivit dyrare, så har ju Mexiko och Östeuropa då blivit framstått som mera naturliga destinationer för investeringar. Mexiko för nordamerikanska företag och Östeuropa återigen för sig västländska företag. Så det är ju att Kina har insett att de kan inte vara all things to all people längre, utan de måste vara fokuserade på vissa områden där de kan vara fortsatt bra, men inte på alla områden.
Och om man kikar på det, om vad de har satsat på då, för att få igång den här konsumtionsdrivna biten, vad är det som växer konsumtionsmässigt?
Ja, det är väldigt mycket det som har med underhållning att göra. Om du ser på e-handeln, så är det relaterat till, givetvis till mode och annat, men även turism. Inrikesturism, utrikesturism växer explosionsartat. Det märker vi ju alla som går på biblioteksgatan i Stockholm till exempel, så ser vi allt fler kinesiska turister. Det är inga fattigrappar, utan de har stora spenderbyxor på. I år så uppskattar man kanske 120 miljoner kineser kommer att turista utanför landets gränser. Det är en årlig ökning med minst 10%. Men biosalongerna fylls allt mer i Kina av kineser som vill se på film, och allt mer Hollywoodfilmer introduceras. Vi talade om kläder och mode. Bilar är ju också onekligen en konsumentprodukt.
Ja, det har varit väldigt starkt.
Väldigt starkt. Sen är inte alla typer av bilar och bilmodeller som kommer att klara sig i den här stenhårda konkurrensen. Men för Volvo går det bra och fortsätter att gå bra. En bilmodell som allmänt går bra i Kina, det är SUV, SUVar. Som hade en 45% försäljningstillväxt bara 2015. Så att man kan titta på olika delar av konsumentsektorn i stort, så förstår man att det kommer finnas större behov. Eller finnas stor potential för mer tillväxt där. Sen kan man ju koppla på det. Så har man ju då hälsovård, sjukvård, medicin och annat, där kineserna också då, i takt med att de får en högre disponibel inkomst, blir mer medvetna om sitt eget välmående och hur man ska lösa de eventuella problemen.
Så själva hälsosektorn och ja. Läkemedel och den biten tror jag också kommer drivas.
Ja, det tror jag. Och även äldrevården. Kina har idag kanske 12-13% av befolkningen som är över 65. Det blir ändå mer än Rysslands och Japans befolkning. Och man uppskattar att kanske om 10 år så kanske 20% av befolkningen är över 65. Så att behoven är gigantiska för att stärka äldrevården också. Och där har det ju då de senaste åren funnits ett starkt intresse från Kina att lära sig från lilla Sveriges erfarenheter med äldrevård, hur vi sköter, hur vi har löst det problemet. Så även där kan det ju finnas möjligheter, oavsett om man är på något sätt tjänsteleverantör från Sverige, typ att hända eller något sånt, eller om man erbjuder utrustning och man är Getinge och Arjo och allt vad de heter.
Men där har man kanske inte hunnit bygga upp samma sparande heller då, som man har gjort i västvärlden för sin pension. Och så. Är det ett problem då?
Ja, det är ett problem. Samtidigt ska man ju då säga att kinesen som privatperson är en flitig sparare.
Ja.
Det vet vi från hela världen. Det är samma sak med kineser som slår sig ner i Sverige. Men kinesiska företag och andra har ju varit lite mer slösaktiga. Så det har ju gjort att kinesiska centralregeringen de senaste åren har blivit mer mån om att se till att man måste fylla den här pensionskassan med mer pengar för framtida behov. Vilket har gjort att man tvingar de statliga bolagen att betala tillbaka mer till staten i form av utdelning och annat för att kunna fylla på det. Och att man även kan höja skatteintäkterna generellt. Stora delar av ekonomin är underbeskattad, om man säger så. Det finns en potential som man behöver mobilisera mer för att stärka pensionssystemet.
Man har haft en enormt stark tillväxt. Den var uppe i 2-siffriga tal och sen så har den successivt fallit naturligt eftersom man blir större och större ekonomi. Det är svårt att hålla riktigt samma höga takt som man har gjort. Och nu ligger vi någonstans strax under 7%. Målet, om jag förstått det rätt, ligger någonstans på 6,5% för 2016. Va?
Ja, just det stämmer.
Man har nästan tvärsom då den senaste tiden försökt lite som Sverige med Ingves i spetsen har hamnat i samma sits att man vill få fart på allting. De har gjort 2 räntesänkningar.
Ja, det har mer. Det har varit väldigt mycket räntesänkningar. De är inne i 5 räntesänkningar sedan 2014 och det lär komma fler. Så det är inte så att de ligger och sitter och bara rullar tummarna. De sitter inte alls still i båten. De är ju väldigt mycket ifrån från finansministeriet, från centralbanken, People's Bank of China, för att simulera ekonomin. Dels har vi gjort, har vi haft räntesänkningar, vi lär se fler. Dels har man ju då sänkt bankernas reservkrav för att få ut mer likviditet i ekonomin. Och det har skett 4 gånger senaste året. Och sen, nu då nyligen så här för 2-3 veckor sedan så höll ju det kinesiska kommunistpartiet sitt årliga vårmöte från 5 till 16 mars National People's Congress. Jag brukar jämföra det med ett aktiebolags årsstämma kombinerat med kapitalmarknadsdagen.
Okay.
Det vill säga att de olika ministerierna presenterar sina planer för året. Men det de varit väldigt tydliga med är att de ska satsa på mer vad de kallar för supply side economics, det vill säga att förenkla förutsättningarna för företag att driva mer effektiva affärer, det vill säga sänka etableringskostnaderna, minska administrationen och byråkratin och göra det lättare för alla typer av företag att få agera utan allt för mycket byråkratisk intervention. Så det finns ett starkt stöd ifrån centralregeringen att det här måste vi pusha ytterligare. Så att sen frågan är när kommer det här ge fullare effekt om man säger så. För att det har ju varit mycket stimulans som sagt. Men det är inte allting som har bitit eller funkat än. Och det är ju därför att det är så att Kina lider av, som vi var inne på tidigare, av stor överkapacitet i många sektorer. Så det finns väldigt mycket fläsk, om man säger så, att beta av innan kroppen kommer vara i god gott skick och trimmat. Vi talar om till exempel stålproduktionen som ju många har läst om. Där Kina har ett gigantiskt överskott, en överkapacitet. Och Kinas stålproduktion för 2015 uppskattades upp till över 800 miljoner ton. Och det reella behovet i Kina är kanske 400 miljoner ton. Så det här överskottet, överkapaciteten 400 miljoner ton är hyfsat stort. Och då tycker Kina, vissa Kina, men då kan vi skicka ut det i världen så löser vi det problemet. Och det,
så dumpar man världsmarknadspriset.
Och så dumpar man världsmarknadspriset, vilket skapar irritation och får SSAB och brittisk stålindustri och många andra att svätta. Alltså så det där, det är bara en sektor. Det är samma sak med glas, med aluminium, med cement och mycket annat. Så det gör ju att å ena sidan så drar ju, så finns det en positiv dynamik i konsumentutvecklingen, konsumtionsekonomin i Kina. Där finns det sektorer som växer med tre positiva tal. Samtidigt så har man då sänket i den här gamla industrin som ju då har negativ tillväxt. Det finns regioner i Kina, nordöstra Kina, inlandskina, där som är helt beroende av den gamla ekonomin, om man säger så, som går på knäna. Så det blir en väldigt tudelad, schizofren bild vi har av det här landet.
Skulle man kunna säga att den här överkapaciteten som har uppstått i mångt och mycket kommer ifrån det infrastrukturella byggandet och bostadsbyggandet som har gjort? Så att det bara är väldigt drivet av den tillväxten som har varit där. Ja. Den är inte lika hög längre.
Nej, så är det. Så är det, för att fastighetssektorn i sig är ju en av de stora sektorerna med gigantisk överkapacitet. Och väldigt mycket av det är ju på grund av, skulle jag väl säga, besluts- och incitamentsstrukturen i kommunistpartiet. Där man som partipamp på lokal nivå, det man bedömdes på i sin duglighet var då fram tills för några år sedan hur mycket man kunde bygga. Hur mycket utländska företag man kunde få in i sin region och hur mycket arbetstillfällen det skapade. Så det blev ju då en suboptimering, och alla vill ju bygga mycket. Så ju mer de byggde, desto mer löste man arbetslöshetsproblematiken. Och sen var det också så att det är ju så att när man är partipamp i Kina så sitter man inte för evigt på ett och samma ställe, utan man förväntas att man blir roterad. 3 eller 5 år senare så ska man vidare. Så det blir ju lite grann som i, för att säga, bolåneförsäljare i USA för 10 år sedan, som ju då gjorde allt för sin upfront fee. När de hade fixat den affären så gick de vidare. Det är lite grann samma tänk att partisekreterare på lokal nivå säger att nu fixar jag det här projektet, om 3 år så är jag borta, så går jag vidare. Vilket gjorde att efterträden blev inte speciellt glad att sitta med det här stora överskottet av överkapacitet. Och det är det som de måste ta itu med. Men insikten finns faktiskt i den kinesiska ledningen om att det här är fel. Vi måste vrida på de här parametrarna. Och nu, de viktigaste parametrarna för kommunistpartipampar på alla nivåer är då att se till att man ska ha en budget i balans. Att kommunens ekonomi ska gå ihop. Att ekologiska faktorer, miljömässiga faktorer och sånt premieras. Så att vi har en förändring, men samtidigt så är det överkapacitetsproblematiken så stor så att det kommer ta ett tag innan vi kommer se en tydlig vändning.
Och överskottsproblematiken, den borde rimligen då sätta press på väst en längre tid till. Att vi börjar få deflationstryck och att de hela tiden kan leverera någonting billigare än vad vi kan göra här då, eftersom de i alla fall gärna fyller lokalerna.
Inom vissa områden, och det är mest stål, och sen på andra områden så kan de inte göra det längre. Dels för att de kanske slagit i taket i den sektorn. Men sen finns det kanske också så. Det finns ändå en insikt att Kina kan liksom inte översvämma hela världen med deflationstendenser i alla sektorer. Så de är väldigt medvetna om att ju mer problem de har med deflation i olika sektorer, desto mer bekymrande blir de för sin roll som en pålitlig handelspartner. Och där är ändå Kina, tycker jag, till skillnad från Ryssland, ändå mycket mer medveten om sitt allmänna internationella renommé. De vill ju ha handelsrelationer med alla länder i världen. För de inser att om de driver export av dumpar för mycket, så kommer de göra sig ovän för mycket med USA, Västeuropa eller EU som är deras största handelspartner. Så det kan de inte hålla på med, jag vet. Men i olika sektorer, stål i alla fall, stålrelaterat inte minst, så kommer vi fortsätta ha den problematiken av spänningar mellan Kina och omvärlden.
Det är rätt många som har menat på att de sitter med gigantisk bubbla i att de har en suboptimering av kapital, ja. Att det varit centralstyrt och just sånt som du pekar på, att man lokalt haft incitament som inte har varit marknadsmässiga.
Ja.
Så det är en drivfaktor som har funnits där och du delar lite den synen. Men ja. Bedömer du det som att det är ett gigantiskt problem eller är det någonting som är fullt hanterbart och att man kommer?
Jag tycker att det är fullt hanterbart. Jag tycker det hänger helt och hållet på den politiska viljan. Ja, men Kina har ju då sagt att ja, vi har överkapacitet. De erkänner det. Vi ska skära ner på stålproduktion med 100-150 miljoner. Så de i alla fall beredda att skära ner lite grann, vilket kommer innebära att kanske 500 till 800 000, kanske 1 miljon stålverksarbetare görs arbetslösa. Och för det så skapar vi en fond på 100 miljarder renminbi som ska lösa de här sociala konsekvenserna. De skulle kunna göra mycket mer. För om man ser på hur Kina hanterade sitt förra stålbad, om man uttrycker på det sättet, 1990-talet. Då, från 95 till 2510 års period, så avskedde man 4-5 miljoner statliga arbetare per år. Alltså 40-50 miljoner arbetare under en 10-års period. Och ändå så lyckades man upprätthålla en tillväxt och strukturellt gick man till rätt håll. Nu finns det kanske inte samma vilja eller mod i den nuvarande generationen ledare som det fanns hos förra generationen ledare. Så att, jag tror att det är mer en psykologisk hämning. Än att de, om de insåg att det här kanske inte är så stort och så svårt som vi tror. För att då på 90-talet då stod den statliga sektorn för en mycket större del av den totala ekonomin än vad den gör idag. Så att de realekonomiska effekterna, om de vidtog mer drastiska metoder idag, skulle ha mindre effekt.
Nej, det här är ju då kanske en stor del av tillväxtproblematiken trots allt. Och som vi oroar oss över i väst och klarar Kina att upprätthålla den tillväxten. Men låt oss anta då att väst lyfter bort sin produktionskapacitet därifrån i viss mån. Är det egentligen ett stort problem? Därför för global BNP så borde inte det påverka siffrorna överhuvudtaget.
Nej.
Det Kina har fått ett problem, absolut. Men de vill ju ändå styra över mot den konsumtionsstilen.
Exakt, precis. Så det, även det har ju psykologisk dimension så att säga. Och jag tror att det skulle vara bra för Kina. Eller det är så ska jag säga att Kina, kinesiska ledningen har insett de senaste åren att de är inte längre den automatiska... Den första naturliga destinationen för all slags investeringar av olika skäl, arbetskostnader, miljömässiga skäl och annat, som gör att det inte är lika lätt och naturligt att investera i Kina som tidigare. Och det har gjort att de har också blivit lite mer konkurrensutsatta, och det är därför som de lanserade de här frihandelszonerna i Shanghai och Shenzhen och på andra ställen 2013-2014. Det har inte hänt så mycket där sen dess, men det var också ett tecken på att vi är fortfarande med i matchen. Men att man tar hem produktionen eller flyttar till andra länder, det är, så har det alltid varit i världsekonomins historia. Det kommer fortsätta vara så. Och det är upp till Kina då att bevisa att de kan vara fortsatt konkurrenskraftiga. Kanske mer på egna ben.
Ja. I den här senaste femårsplanen, finns det någon ambition runt omkring det internationella, dels egen tillväxt i andra marknader? Sen har man ju en ganska ansträngd relation, allt som oftast mot sina närmsta grannar, om man utvecklar territorialgränsen mer eller mindre. Vad säger man där?
Ja, man säger en sak så gör man kanske någonting annat. Så att den inhemska retoriken är ju väldigt patriotisk eller nationalistisk under Xi Jinpings ledning, och man ska minst se till att få landet att behandlas och betraktas som en stormakt, inte minst i relationerna till USA och så vidare. Och sen så har man ju då de här territorialgränsdiskussionerna eller disputerna eller friktionen, om man säger så, i Stilla havet, allt ifrån Japan i norr ner till Vietnam, Indonesien, Malaysia, Filippinerna i Sydkinesiska sjön. Men det är ett räv och rackars fel. Så att retorik är en sak. Men i praktiken så har jag ju väldigt svårt att se att den kinesiska ledningen skulle vilja driva det vidare. Det passar bra att få den inhemska befolkningen att vara lite irriterad på externa faktorer så att de glömmer de utmaningar som finns i den inhemska ekonomin.
Okay.
Men samtidigt vill man liksom inte dra det för långt. Det här med Japan är en väldigt tveeggad situation. Kineser, om man säger så, i Fastlandskina är ju hjärntvättade sedan kommunistpartiet tog över makten 1949 att hata Japan. Men är det någon destination, turistdestination i Asien som dagens kineser vill åka till, så är det Japan.
Okay.
Är det något landsprodukter i Asien som man helst vill köpa, så är det från Japan.
Så att man har ett hat-kärleksförhållande?
Ja, och det tror jag det, den distinktionen gör folk. De vet att partiet, alltså gemene man i Kina resonerar, okej, partiet tycker att det här är viktigt, då får väl vi på ytan hålla med, men i praktiken vi skiter i det, vi fortsätter att turista, vi vill ha fortsatta relationer med omvärlden.
Man drev ju och kanske gör fortsatt en ambition om att få in valutan också som en världsvaluta, ja. I olika former. Hur ser du på det? Vad är utvecklingen där då? För det har dött ut lite senaste tiden.
Ja, men samtidigt så skedde ändå det fundamentala steget att den 30 november 2015 så bestämde IMFs styrelse att ta in den kinesiska valutan renminbi som den femte reservvalutan, speciella dragningsrättsvalutan SDR i IMFs valutakorg tillsammans med dollar, euro, japanska yen och brittiska pundet och med en vikt på ungefär 10%. Så det var ju bra, men samtidigt så finns då så den kontrollmaniska traditionen i kommunistpartiet i Kina att inte släppa ifrån sig för mycket. Vilket gjort att valutan har ju då rent praktiskt sett inte blivit mycket mer konvertibel sedan dess. Utan man har stramat åt och in- och utflöda valuta, och det har ju varit också tydligt, som du också har märkt under hösten, att det var ett ökat utflöde av valuta från Kina. Den kinesiska valutareserven minskade om man jämför från 30 juni 2015 till 31 december 2015. Så minskade den med kanske 700-800 miljarder US-dollar. Den minskade från drygt 4 miljarder till 3,4 miljarder US-dollar. På grund av börsturbulens, på grund av valutaosäkerhet och så vidare. Det gjorde då att samtidigt som Kina hade öppnat upp eller fått IMF att godta renminbin som en internationell, som en del i den här SDR-korgen, så började man införa begränsningar för in- och utförsel av valutan. Vi har en annan diskussion när det gäller kinesiska börsen. Du kommer ihåg för snart ett år sedan i juni, den 8 juni 2015, så beslöt MSCI till slut att inte ta in kinesiska börserna i MSCI Emerging Markets Index. Och det kanske var bra med tanke på den turbulens som sen bröt ut några dagar senare. Men där är också en fråga. Hur mycket kan kommunistpartiet tillåta sig att inte intervenera i valutan och börsen? Det är långsiktigt väldigt viktigt för att det ska bli mer trovärdighet så att säga, kring valutan. Är valutakursen, ligger den så att säga i rätt läge eller är den felprissatt? Det är samma sak med börserna. För att ju mer interventioner, desto mer artificiellt blir både valutan och...
Hur ser du på det idag? För många menar väl på att den är övervärderad och man försöker väl egentligen trycka ner den i det här valutakriget.
Ja, precis. Men man vill inte trycka för snabbt. Man vill hellre att det ska ske lite pö om pö. Men, och sen kan det väl rimligtvis inte försvagas för mycket, för att så länge som Kina har ett överskott i bytesbalansen och betalningsbalansen, då borde det rimligtvis stärkas. Men man exporterar mer än man importerar och valuta flödet positivt in till landet, då borde det valuta stärkas. Så att, ja, skulle det bli någon slags justeringar, då tror jag på max några få procent. Hellre att de vill ha ungefär den kursen den ligger på nu. Den har ju legat mellan 6,45 och 6,50 mot dollar. Och det är inte så att de faktiskt tycker jag har varit aktiva i något valutakrig och de har snarare hållit emot. Om man jämför med Brasilien och Ryssland och andra länder. För att Kinas valuta är en av de valutor som jämfört med dollarn senaste åren har stärkts med dollarn. Vilket då höll på fram till augusti förra året. Sen så med det som skedde då så blev det ett stopp. Men det har inte fallit sen dess.
Sen och då blev väl tesen i USA att man ansåg att den var undervärderad. Ja. Och man tyckte den skulle tryckas upp under den tidsperioden.
Ja, precis. Och sen har vi Donald Trump.
I deras intresse.
Ja, just det, precis. Men samtidigt är det så att man ska alltid komma ihåg, tycker jag, att tänka på att för den kinesiska ledarna, och det gäller också centralbanken, finansministeriet och så vidare, så är de ju försiktiga generaler. De vill ha förutsägbarhet. De hatar risk. Och de tycker faktiskt fortfarande att det är tryggt att placera amerikanska statspapper. Där Kina är ju då tävlar med Japan om att äga mest amerikanska statspapper. Och det gör de ju fortfarande. Och då kan man ju tycka, varför gör de det? Och så finns det de här konspirationsteorierna så att Kina skulle kunna sälja allting över en natt. Men varför skulle de ju vilja göra det? Men vill de begå finansiell hierarki? Det tror inte jag på. Utan de är försiktiga och konservativa i vad de vill göra. Och det är samma sak vad gäller valutan. Sen kan det ju då finnas delar av den kinesiska ekonomin, exportindustrin, som är förbannade och tycker att vi har förlorat konkurrenskraft. Och vi måste minst få ner valutan med 15, 20, 25%. Ja, det kan vara bra för dem. Men det skulle allmänt sett så att säga hämma eller bromsa den här nödvändiga strukturomvandlingen som landet behöver. För det är ändå så att majoriteten av beslutsfattarna högst upp i toppen i Kina tycker att Kina behöver ska inte konkurrera med pris eller en billig valuta utan med kvalitet. Och med kvalitet så ska valutan vara av sekundär betydelse, utan vi ska se med kvalitet får vi en högre premium och då ska vi göra som de avancerade i-länderna i vår utveckling. Tycker du?
Så det låter som att det finns en toppstyrning i det här som ändå håller i trådarna och har en större bild där man då styr utifrån den ur ett försiktigare perspektiv.
Ja, precis. Så är det. Men samtidigt som det är ett stort land som inte alltid, där det lätt kan vara så att den ena handen inte vet vad den andra gör.
Mm. Det är ju många sektorer då som har påverkat senare tid, inte minst fastighetssektorn då, som kanske blev lite överhettad. Ja. Många köpte flera bostäder och man satt in begränsningar där. Så har vi då överkapacitet som du nämner i ett antal sektorer och tillväxten vacklar lite grann. Då. Och sen valutareserven därtill har gått ner, som har ju varit den stora liksom, tryggheten i det här. Det snackas lite om kinesiska banker, vilka problem får de i samband med fastighetsproblematiken. Och finns det någon form av bubbelrisk som du ser i marknaden som det ser ut nu?
Ja, det gör det. Det finns i olika sektorer och inte minst i olika delar av fastighetssektorn. Där har man framstått ett allt med en disparat marknadsbild, om man säger så, mellan de dyraste tier 1-städerna, Peking, Shanghai, Shenzhen till exempel. Och de minst utvecklade tier 3, tier 4-städer ute i landet. Med kanske en halv miljon till en miljon invånare. Det finns ju 200 plus städer med en befolkning på över en miljon invånare i Kina. I många av de här tier 2, tier 3, tier 4 cities kanske inte finns samma starka efterfrågan som det finns i de här storstäderna. Det är på samma sätt som givetvis att Stockholm har en Stockholms fastighetsmarknad alltid kommer att vara väldigt stark, medan då kanske mindre städer i inlandet Sverige kanske har en lite svagare tillväxt. I Shenzhen till exempel har det varit en exceptionell stegring av fastighetspriserna de senaste månaderna. I februari, så jämfört med februari 2015, så gick fastighetspriserna upp med 50%. Så att ja, det finns bubblor. Och varför är det så? Jo, därför att den allmänna problematiken kvarstår att det finns för få placeringsalternativ för kineser. Det var ju så att när börsen gick upp därför att fastighetsmarknaden tyckte man hade slagit i taket 2013-2014. Många tyckte att det finns inte så mycket mer att investera i. Ja, då flyttade stora delar av det kapitalet, eller mer och mer av det kapitalet, in i börsen. Så fick upp börsen. Och sen när börsen hade fallit, ja, då så ökar det här kapitalet tillbaka till fastighetssektorn. Och kanske utomlands och så vidare. Så att vi lär få se mer av den typen av tendenser i fastighetssektorn, men även i vissa andra sektorer.
Men du befarar ingen större bankkrasch eller någonting sånt?
Jag skulle vilja säga så här, att bankkris, Kina har kontinuerligt hanterat bankbubblor, små som stora, det har de gjort sedan 80-talet. De har varit skickliga på att inte meddela och informera världen om att så har varit fallet. Men jag vet att de har hanterat det på olika sätt och vis. Och det är klart att de stora kinesiska bankerna, generellt det kinesiska banksystemet, sitter ju med ett växande berg av dåliga lån. På grund av överbelåning, överkapacitet och mycket annat. Det ska bli spännande att se hur de hanterar det den här gången. För i slutet på 90-talet så gjorde man ju då så att man lärde sig av Sverige och USA och andra länder hur vi hade löst våra bankkriser. Man skapade, de fyra stora statliga bankerna i Kina skapade sina egna Securum-liknande bad bank. Så att man hade instrumentellt fått allting på plats. Men sen så vågade man inte då likvidera de här tillgångarna till marknadspris, utan det blev till bokfört värde, så det blev en slags planekonomisk lösning. Den här gången så kanske man inte har råd att skjuta på de här sakerna in i framtiden. Det här måste man hantera. Men jag tror att det kommer bli en selektiv utslagning. De största bankerna är too big to fail. Utan det blir små och medelstora aktörer som antingen kommer att sugas upp av någon av de större aktörerna, eller att man faktiskt låter dem gå i konkurs för att, så att säga, som ett varnande exempel för de andra. Men det kommer vara, för det är nämligen så att för 2 år sedan så fattade man beslut på den nationella folkkongressen om just att man införde en bankgaranti eller ett insättningsskydd. Och man förtydligar också regelverket kring likvidering av finansiella institutioner. Så man har det på plats. Och även där är frågan om politiska viljan. Så att säga, när ska man bita det sura äpplet? Men man måste, tycker jag då, inse att det är short term pain for long term gain som gäller.
Om vi kikar på investeringsmässigt då, svenska företag, vad ser du, vilka svenska företag kan växa mer i Kina om vi blickar lite framåt? Vad kan gynnas av den här konsumtionstillväxten?
Ja, då vill jag vara inne på det tidigare med hälsorelaterade, äldrevård, sjukvård, mödravård, barnvård, medtechbolag, men även läkemedelsföretag. Allting som har med miljö att göra. Blue Air, som då inte noterat, men är ju väldigt framgångsrika i Kina, luftrenare. Allting som renar luft, vatten, livsmedel och annat har en enormt stor efterfrågan i Kina. Miljöteknik, som sagt. Digitala saker i Kina, så även i Kina har man ju följt med stort intresse det som man tycker är Kina, eller Sveriges eviga, så att säga, innovationsförmåga. De tycker att hur kan det komma att Spotify och Skype och alla andra kommer från Sverige? Och det finns ju folk som använder, som är abonnenter på Spotify och som använder Skype i Kina, även om det finns begränsningar. Men gamingbolag. Det finns ett växande intresse mellan kinesiska och svenska gamingbolag.
Yeah.
En del av dem är noterade. Så det kanske kan vara någonting att följa framöver. Och sen livsmedelsrelaterad teknologi. Men jag tycker absolut inte man ska på något sätt avskriva de traditionella svenska verkstadsbolagens framtidsutsikter i Kina. De är fortsatt goda, tycker jag. Det är klart att konkurrensen ökar för varje dag, men det faktum att de fortfarande är kvar där och att de fortfarande, så att säga, överlever den här tuffa konkurrensen är ett styrkebesked om något, tycker jag, med Atlas Copco och Sandvik och SKS och allt vad det heter. Så de ska man heller inte utesluta, för det är intressant med kinesiska verkstadsbolag, till skillnad från Atlas Copco och Sandvik, de kinesiska verkstadsbolagen har kort historik. De har bara upplevt framgång fram tills nu, man säger så. Men det är nu då som de kommer in i en verklighet som jag tar Sandvik eller Atlas Copco har brottats med i över 100 år. Det vill säga svajig konjunktur, stigande kostnader och mycket annat. Det har ju Sandvik, Atlas Copco och andra svenska verkstadsbolag hanterat och hanterat bra. Så jag tror att de svenska företagen kommer in och säger att oj, vi har en del saker att lära oss.
Du har ju några sådana här kinesiska superentreprenörer också, ja, då, som har gjort förmögenheter i världsklass,
ja,
uppåt en 22 till 32 miljarder dollar. Mm. Bland annat Jack Ma, ja, som startade Alibaba.
Mm.
Och sen så har du då Wang Jianlin, om jag kallar det.
Ja, Wang Jianlin.
Som har en av de största fastighetsutvecklarna.
Mm.
Hur tänker de här nu då framåt?
Ja, alltså de... För deras del så vill de ju så att säga mer och mer, kommer de av naturliga skäl mer och mer bli så att säga globala spelare. Därför att de har ju redan så att säga den kinesiska marknaden i sin hand.
Mm.
De har storleken i Kina, de är väl etablerade, de är väl respekterade. Och det finns kanske inte, så att säga, den ytterligare tillväxtpotentialen på den inhemska kinesiska marknaden är begränsad jämfört med vad de skulle kunna göra utanför Kina. Och det ser man då på, ta Wang Jianlin då, som ju då har investerat i och blivit ägare i amerikanska biosalonger. Han är delägare i Atletico Madrid. Han går in som en sponsor i FIFA. Han äger fastighetskvarter i London och så vidare. Jack Ma vill ju börja exportera så att säga Alibaba eller Tmall-modellerna utanför Kina. För min del tror jag att han till att börja med kommer att nöja sig med Asien av kulturella skäl. Nästa steg kanske blir Nordamerika, tredje steg kanske Europa. Och vi kommer att se mer och mer av den här typen av entreprenörer.
Det blir globala företag.
Ja, för det var ju så att Kina har ju sedan 1990-talets början varit en av världens största, absolut största mottagare av utländska direktinvesteringar. Men det som har skett de senaste 5 åren är att Kina är nu på väg att bli en av världens största internationella kapitalexportörer. Och per Q1 2016 så uppgick kinesiska internationella investeringar, alltså från Kina ut i världen, till 97 miljarder US-dollar. Det är redan drygt 80% av totalen 2015. Och 2015 var totalen på 118 miljarder. Så vi kanske kommer att se 150 miljarder US-dollar investerat från Kina ut i världen. Jo, så det där kommer ju märkas mer och mer. Det ser jag också med folk här i Sverige som ju äger företag eller som jobbar på börsnoterade företag. Som helt plötsligt börjar dyka upp kinesiska intressenter. Som antingen vill gå in och göra finansiella investeringar eller i vissa fall kanske vill köpa upp bolag. Så Jack Ma och Wang Jianlin kan man säga är två exempel på en förtrupp av en allmän generell trend som vi kommer att se mer av.
Tiden rinner iväg och det här är oerhört spännande. Men vi måste ju fånga upp om börsen också bara innan vi öppnar upp för frågor i övrigt. Så Shenzhen-börsen, den nådde en topp där runt kring 2015 i början på juni då.
Ja.
5300 någonting index. Och sen föll den kraftigt. Och någon gång här i januari, runt den 25 januari, så har det faktiskt börjat vända upp lite grann igen.
Mm.
Men det tappar vi någonstans runt 45%. Och har en PE nu ner på mer normala nivåer på 13 från 60-70.
Mm.
Vad är din egna syn utan förpliktigare här för alla? Vad bara en tro om utvecklingen framöver? Jag såg ett citat i Privata Affärer.
Mm.
Där du trodde att man skulle avvakta i september. Då,
ja.
Men det kommer bättre tillfällen. Vad säger du då?
Ja, jag tycker att fortfarande så tycker jag att man kan avvakta vad det gäller de inhemska börserna Shanghai och Shenzhen. På grund av den politiska osäkerheten, intervention och så vidare. De begränsningar som finns och som fortfarande finns där vad det gäller att sälja och köpa och huvudägare som äger 5% eller mer får inte sälja mer än 1% per kvartal och så vidare. Det finns så många skevheter i den inhemska börsen, men däremot Hongkongbörsen som ju generellt är väldigt välskött och transparent och med Hongkongdollarn som är fullkonvertibel pegad till US-dollarn så är det via Hongkong man kan hitta de lägre värderade kinesiska bolagen. Samma kinesiska bolag kan ju vara noterade både i Hongkong och i Shanghai eller Shenzhen. Men tittarna kan skilja sig 1-2, 1-3, 1-4. Så det är ju klart att då är det vettigare att gå in via Hongkong.
Jag kikade på P-talen nu. Alltså snittmässigt så var det ganska lika i dagsläget. Det är inte så stor skillnad.
Nej, det är precis. Det har också kommit ner i... Så att fast de kinesiska börserna har ju närmat sig Hongkong.
Mm.
Och de borde komma ner ännu längre, ännu lägre med tanke på så att säga, den allmänna ekonomiska nedgången och allt det vi har talat om överkapacitet och så vidare. Och den försämrade lönsamheten generellt för kinesiska företag skulle inte, pekar inte mot att de skulle värderas högre utan de borde värderas lägre. Så att, låt det få fortsätta i Shanghai och Shenzhen så kan man ändå redan nu tror jag hitta intressanta investeringsobjekt i Hongkong.
Toppen. Jag säger ett stort tack till dig från mitt håll. Och sen så tänkte jag öppna upp telefonerna för samtliga att ställa frågor.